Välkomna till Slaget efter 12 den här tisdagen den 26 januari. Mitt namn är Bettina Sågbom och vi ska syssla med sport här en dryg halvtimme framöver. Och närmare bestämt skidsport. Nämligen i söndags så satt det nog en och annan och hickade till när den tittade på tv och tittade på herrstafett och målgången där som var minst sagt lite sådär stökig och sluta med att den ryska skidåkaren, alltså på ankarsträckan, ramma Finlands ankare efter målgång. Och då var det lite synpunkter här på att vem som hade knuffat vem och vem som hade täppt till vägen för vem. Och det här diskuterats nu ända sedan söndagen flitigt och folk har väldigt starka åsikter om det här. Och jag bestämde då att nu måste vi ju reda ut det här också. Att vad har riktigt hänt med skidsporten? För att när jag var barn och tittade på skidåkning så for skidorna iväg en gången in i skogen. Och så såg man bara mellantider på skärmen. Och nu var det ju så tråkigt så klockorna stannade nästan. Ibland.
Nej,
det var det inte säga. Och den här rösten tillhör bror Erik Bubi Valenius, en sportkommentators legendar skulle jag nästan kalla dig för, som är med här idag. Välkommen Bubi.
Tack.
Ja, och Kai Kunnas är också med, en annan sportkommentators legendar. Du är uppe i Österbotten. Välkommen.
Tackar och bockar. Ni skulle se mig här, ligger jag i sängen och har dragit på mig den ylletröja som jag köpte i Lillehammer 1994 när Mika Myllylä där slog igenom med sina första medaljer, silver och brons.
Okej, no, det var de goda dagarna med Mika Myllylä. Det sen slutade lite sämre, men vi håller oss kvar vid det här positiva. Rebecca Ernroth är med här i studion också, en skidlöpare, skidåkare.
Ja. Mm. Ja.
Du gör något annat också, du studerar visst?
Ja, jag studerar på Hanken nu andra året, så att jag idrottar och studerar på samma, men att idrotten går nog före för tillfälle, så att satsa.
Vad innebär det, hur mycket timmar sätter du på att åka skidor och träna?
No, det beror ju jättemycket på veckan, att om det är en lätt vecka eller en hård vecka, men att i snitt så säger vi nu att 12-24 timmar, så om det är en hård vecka så är det 20 timmar och sen om det är en lättare vecka så där vi 10-12 och normivecka kanske 14.
Okej, och vad är ditt mål?
Målet skulle vara nu att jag skulle ta mig tillbaka på den nivån som jag har varit på. Jag har haft lite strul med hälsan och haft lite skador och sånt nu här på vägen. Men att nu är ju det ultimata målet ännu att ändå ta sig liksom helt i världstoppen och få åka i världskuppen. Så att, men att det är nog en lång väg ännu dit, men man måste hålla ändå hoppet uppe. Så att.
Du får bara säga, din ålder förstås, du är 21 va?
Ja, 21.
Vad är det i skid, så här termer, är man då?
Man är jätteung nu ännu då, så att skidsporten är ju på det sättet en trevlig sport att man får hålla på ganska länge. Min mamma håller fortfarande på, hon är 64, så att jag har ännu en tid tills dess.
Hon har tagit många mästerskap. Jag var och tittade faktiskt, att ni brukar delta till och med i samma tävlingar. Och det där har du nog en modell som heter Luga. Okej, här tog jag damerna först helt kallt. Och det där.
Oj, tack för det.
jag tänkte så här att jag sa här att okej, då när jag var barn och jag tittade på skidåkning, så då var det så här att faktiskt skidåkarna for iväg en i gången. Och det var liksom en liten tid som de åkte för det mesta. Okej, stafettarna var ju mer spännande då, för att då får man ju ändå tillsammans och samtidigt. Och så blev det ibland spurt på målsträckor och så här. Men Bobby genast protesterade när jag sa att det var så tråkigt så klockorna stannade. vad säger Kai Kunnas?
Nu ska vi säga så här att om man jämför till exempel skidåkning, skidskytte och alpint. Så det stora problemet för skidåkningen, till exempel nu i Lahtis det här gångna veckoslutet, var att samtidigt som det i skidskyttevärldskuppen var 24 och 20 olika länder med i stafetterna, så var det då i Lahtis 7-8 länder, eftersom många länder hade två lag och så vidare. Och om man nu tänker på dansstafetten där, Norge for all sin kurs, Sverige blev helt väntat tvåa och Finland blev trea. Och så där Jag menar, Bobby är ju min lärofader sen jag kom till Yle då i slutet på 80-talet. Så det där, vad skulle jag nu vilja trampa Bobby på något år? Och inte trampar jag heller, men nu skulle jag säga att som helhet så allt det här med att vi har fått in sprint och massstart och jaktstart och allt möjligt sånt här i skidåkningen, så nu är det liksom en effekt på det att FIS själv också har tyckt att Opsan sa att nu måste vi nog få lite klungor och tacklingar och stavar av i skidåkning också, så att det pratas mer om skidåkning. Och det är ju därför spritten har kommit in, massstarten har kommit in, jaktstartarna har kommit in, för att det helt enkelt ska hända mera i skidspåret också. Då förstås tyvärr negativa saker som det som nu hände, att det inte ska vara så som för dig Bettina, att du somnar när du åker in i skogen och så kommer du ut ur skogen och
kanske,
så är det lite...
Jag kanske spetsar till det lite, men...
Jag menar att det att vi diskuterar skidor idag i slaget efter 12, så det handlar ju om det, att det har blivit mera raffel. Och det är ju trevligt det som hände, och det som Borsunov gjorde var ju grymt, en så dålig förlorare. Jag menar, tänk på Juha Mieto då när han förlorade med en hundradedel. Han får direkt och gratulera Thomas Wassberg, sen satt han sig i skogen och grät. Mm. Nu var det då istället som så att Borsunov slår med staven efter Johnny Mäki, rammar in i honom efter målgång. Så nu är det ju dålig förlorare så totalt ur, vad ska vi säga, en modellbok som det bara kan. Men generellt sett så tycker jag nog att sprint, massstart, jaktstart har kommit in i skidåkningen för att göra den mindre tråkig.
Jag tror inte att någon protesterar mot det heller.
Nej, nu är det ju mera. Nu är det ju blivit liksom mera en showsport. Det är ju det som de vill göra hela tiden. När det kommer mera sån här 100 meters lopp och allting, det görs ju bara för publiken egentligen. Och sprinten också, det är ju inte hemskt många människor så där generellt liksom av skidorna som tycker om att skida sprint, för att det är liksom jättetungt psykiskt, att man måste ladda om sig om och om och om igen, speciellt om man kommer ända till finalerna. Klart att det är de sen som är bäst, så de klarar sig, men att jag tror inte att det är hemskt många som på riktigt tycker om att skida sprint.
Vad tycker du själv?
Nej, jag tycker själv att det är liksom den på det sättet värsta sträckan av alla, fast det är kortaste sträckan, så det är värsta just därför för att man måste landa om sig så många gånger. Alltid efter start så vet man att man har en start kvar och en start kvar och en start kvar. Ja, det är liksom, man måste bara hålla huvudet jättekallt hela den dagen. Och den dagen blir ju jättelång. Att man tar sig till tävlingsplatsen någon 8 och sen tar man sig bort därifrån någon kanske 5 tiden. Så det blir en jättelång dag annars också. Versus sen att när man har till exempel någon 10 kilometers tävling, så då så gör man ju bara sin 40 minuters uppvärmning för att testa lite skidor. Och sen så skidar man i 10 kilometer och sen är det över. Så att det är liksom, så här mentalt så är det mycket trevligare, en trevligare sträcka. Fast den inte kanske sen passar för alla lika bra.
Vad tänker du, Bobby? Du har nu följt med sport så länge och sett de här alla förändringarna.
Jag tycker att förändringen för skidans vidkommande inte är så väldigt lyckad. För det första ger ju den signalen att de här förändringarna gjordes med ganska snabb tidtabell då från början av 90-talet. Och det var ju en signal till publiken att skidsporten inte trodde på sig själv helt enkelt. Just med tanke på att skidskytte då började konkurrera och övertog den största rollen av de här skidsporterna, alltså inte de här vertikala, alltså slalom. De har ju alltid varit Mellaneuropas stora grenar under vinterhalvåret. För skidsporten har från den dagen då de här förbättringarna inom citationstecken infördes. År efter år kommer man med nya modeller. Men skidsportens stora brist är det att jämfört till exempel med friidrott, där också kanske några förändringar pågår just nu för att få bort de här längre distanserna för det första, för att det tar allt för mycket tid och utrymme. Hoppgrenar görs om med nya regler. Till exempel i längdhopp prövades nu under den gångna säsongen en tävling. Därefter 5 omgångar, de 6 bästa gjorde en omgång till. Men resultaten gällde endast de som nåddes i sista omgången. Så att om någon hoppade ett världsrekord under de 5 första omgångarna, kunde han ändå förlora finalen, eller hon förlora finalen. Skidsporten med andra ord sålde sin själ i panik för att kunna motstå skidskytte. Skidskytte har ju övertagit kontrollen helt i Mellaneuropa.
Mm-hmm.
Från den normala, alltså den skidsport som vi pratar om, längdåkning, har ju stornationer som Tyskland, Österrike, Italien, de har försvunnit totalt. De har inga skidåkare mera i världsklass, för där är det skidskytte som gäller.
Mm.
Det är en mycket mer attraktiv sport. Där händer så mycket mer.
Det är många spänningsmoment.
För där finns det där spänningsmomenten. Någon kan leda med 1 minut inför sista skyttet och bommar 3 skott och faller ner på en 15:e plats, och någon som är på 15:e plats kommer upp och vinner. Det är cirkus över det hela. Det är helt häftigt. En annan stor vintersport, hockey, som ju var intressant på många håll långt in på 80-talet och så här. Men den hetsar ju inte upp människor, inte. Men för att nu ta den här anknytningen till Bolsjunov och Johnny Mäki. Ja. Sen när man fick börja tackla riktigt på bästa möjliga och häftigaste sätt, då blev hockeyn populär, och då sköt den i höjden också i de här mindre länderna dit Finland då tillhörde. Den förändring som görs måste vara attraktivare än det som har varit. Och jag vågar påstå att skidåkningen med de här struliga reglerna i till exempel sprintåkning, där det kan hända att i en semifinal eller till och med i en final, finalfältet, 6 skidåkare stannar upp på den där sista höjden och tittar på varandra att vem tar första initiativet. Vad är det? Det är cirkus. Det är inte skidsport, det är cirkus. Men okej, om folk köper det så okej.
Det är ju just det här som Bobby säger, om folk köper det, för att det har ju varit skidsportens stora problem att det är Norge, Sverige, Finland och Ryssland.
Mm.
Och ännu tydligare är det ju nu. Frankrike hade inget stafettlag alls till exempel i Lahtis i veckoslutet. Och tyvärr, det här är väl, om vi då går tillbaka till det vad du, Bettina, började med att säga, tråkigt. Att vad är liksom tråkigt? Så om vi tänker på utvecklingen i idrottsvärlden överlag, så nu är det ju lite hemskt på sitt sätt att vurporna i alpint är det som kablas ut allra mest. Och en Formel 1-tävling där ingen krockar, där ingen kraschar,
det är
ju liksom ingenting. Ja. Det är ju tråkigt, för att då vinner Mercedes och då blir det ingen på det. Och det är kanske det här, när Bobby sa just att sälja sin själ, så det syns ju också lite på det att det har gått kanske lite väl kvickt. För nu när det då blev den här incidenten mellan Johnny Mäki och Alexander Bolsjunov, så tycker jag till och med att juryn och de som liksom funderar på att vad ska vi nu göra, de hade inte riktigt klart för sig att vem ska stängas av och hur ska det stängas av. För just här i Österbotten, när du kan följa med både Sveriges TV och Finlands TV, så till exempel Mattias Fredriksson, experten i Sveriges TV, han var genast och sa att han tycker att både Finland och Ryssland borde diskvalificeras. För han tyckte också att Johnny Mäki gjorde fel när han klev in framför Ryssland. Och det här var väl Bobby lite inne på, att internationella skidförbundet vet inte heller själv riktigt nu hur man ska hantera sådana här situationer.
Jag vill gå igenom reglerna här nu, för att nu har alla inte sett. Jag kan tipsa ni som inte har sett det här otroliga slutfinalen här och den här sista spännande minuten. Så den finns alltså på Svenska Yles sida bland annat, och den finns egentligen överallt, men på Svenska Yles sida åtminstone så hittar ni klippet, vad som hände. Så jag tänker fråga faktiskt Rebecka nu, som är den enda av oss alla som har tävlingsskida, eller hur? Eller kanske ni någon har gjort det i ungdom, men då var det liksom annorlunda än nu. Men alltså, hur såg du den här händelsen? Alltså och vad säger reglerna? Hur har du lärt dig reglerna och vad såg du?
Personligen, jag är inte liksom den mest insatta kanske på regler, men jag vet
borde
inte.
Du ju vara.
Jag borde vara. jag borde vara. Och en likadan, eller nästan likadan händelse har hänt i mig själv, men att det blev ju ingenting liksom då heller, inga diskvalificeringar eller så någonting.
Var det du som busade? Alltså
nej, det, nej det var just andra hållet.
Men att, någon täppte till din väg?
Ja, ska vi säga så. Men att så som jag själv ser på det så var det bara en... No, kanske man inte kan säga tävlingsincident, men jag säger mer att det var en bra liksom, taktikering av Mäki istället för att se det som någonting liksom, att han skulle vilja på något sätt liksom, täppa på. Liksom. För, klart så täppte han till på flit vägen, men han gjorde det enligt reglerna, vad jag liksom själv har sett på de där videorna. Han var före, då så får man välja själv vart man... eller till vilken fil man väljer att gå till före, vad är månne havutus på svenska? Ja. Vet någon?
Havutus.
Havutus. Ja. Ja, alltså, banmarkering får man väl kalla det. Ja. Banmarkering ja. Helt ja. Enkelt.
Okay. Det är samma som
en banlinje i sprinterlöpningen.
Just det. Exakt, för ja. Det kommer liksom där i helt slutet så kommer det sån här banmarkeringar.
Ja. Efter, ja, det syns i klippet tydligt.
Ja, ja. Efter dem så får man inte mer byta fil. Mm. Men han gjorde det före. Och han var före Bolsjunov och Bolsjunov försökte ta sig från en jätteliten lucka framåt, vilket jag sen anser att var onödigt av honom. Så att det är nu förstås 50-50 hur man ser på det. Jag är finsk så kanske jag ser det lite med liksom finsk glasögon på det sättet.
Alltså, det är ju många som men har tolkat det här så som Rebecka nu säger här. Alltså, jag har läst, alltså det har skrivits spaltkilometrar om det här redan på några dygn. Och det, där, det är många som har sagt så att nu äntligen en finne som inte lägger sig genast och säger varsågod. Ja. Att äntligen lite spräga. Och nu liksom, att bravo att nu har vi ett ankare som liksom, vet du, inte bara tar det. Ja.
Det är möjligt. Kanske det var ett beställningsjobb av FIS, alltså internationella förbundet, för att få lite sprätt på skidåkning. Men så tillvida är jag lite av annan åsikt än Rebecka och många andra om den här själva incidenten med den här filindelningen och vem var på vilken fil. För faktum är ju att när den här kollisionen inträffar så är det Johnny Mäki som skidar över Bolsjunovs skidor. Det är tveklöst på det sättet.
Ja, men han var före. Och det är ju liksom,
men han kör,
sig att var det Bolsjunov som körde över Mäki för men, att Mäki var före Bolsjunov.
Men Bolsjunov behöver ju inte stanna upp för att fältet fritt när Mäki är på väg åt den fil där han skidar. Men låt det vara hur som helst, jag är inte heller regelexpert på det här när det ska ske. Och då kanske den viktigaste frågan är att regelverket ses över och att man faktiskt har då två filer där det inte går att byta spår mera överhuvudtaget på den här sista målrakan, så slipper vi de här incidenterna. Men å andra sidan kanske skidsporten behöver den här typen av incidenter. Men där är jag inne på en sån här tanke när det gäller Johnny Mäki. Jag har en misstanke om jag kan ha 100% fel eller 1000% fel. Johnny Mäki var under den dagen har varit under den här vintern i jäkligt bra form, helt enkelt världsklass, framförallt på de här stafetterna.
Och haft halva skidor.
Och han är förmodligen vårt ankare i VM. Mm. Och han möter förmodligen Bolsjunov en gång till, det vill säga den stafetten. Jag misstänker att han ville testa Bolsjunov lite, för att Bolsjunov har ju gjort en häftig säsong så här långt. Han har kanske tävlat till och med lite för mycket, han var trött. Både fysiskt och psykiskt. Och därför reagerar han på det här sättet. Som ju var liksom helt fel. Mm. Men jag misstänker att Johnny Mäki var så pass slug. För att han sa ju själv att han lite före det kom till själva stadionområdet. Hade sagt bye bye åt Bolsjunov. Alltså han psykiskt testade honom inför kommande VM. Det tror jag var den stora grejen i det här. Som ledde till den här kalabaliken.
Det tror jag också, när du Bobby jämförde med tacklingar och slagsmål och sånt som man ska ha i hockey, så jag skulle till och med kanske säga, nu vet jag inte riktigt eftersom man ju inte var med herrarna Bolsjunov och Mäki på ankaretappen, men det fanns ju det här ordet tiki-talk som blev känt av Esa Tikka. Pekkanen, när han så att säga psykar sina motståndare i varje tekning med att snacka skräp och slänga allt möjligt, att vänta, vänta, jag gör mål i följande läge och vänta, vänta, jag slår dig på fingrarna i nästa läge. Man har ju lite kanske förstått att tiki-talk har blivit mäki-talk här, det vill säga under de här tre varven. Så har Joni Mäki med jämna mellanrum slängt en blick på Bolsjunov och kanske just sagt som Bobby sa, att bye bye kille, att jag har bättre skidor än du, att du har ingen chans. Att det här blir kanske också en ny grej i skidåkningen i framtiden, att man får psyka, man kan psyka, man heller, bör psyka.
Men det är inte helt nytt heller. Det är inte helt nytt. Okay. Vi ska ändå minnas hurdan spelare också Northug var i tiden. Att nu, han var nog en riktig psykare han också. Han psykade motståndarna så liksom så mycket som det bara går. Ska vi säga att Kläbo gör egentligen nog inte nu kanske i samma mått samma, men att det räcker än att han liksom står på startlinjen så psykar han de andra bara med att vara där. Så att det är liksom
Och just Mattias Fredriksson i Sveriges TV, så han tog ju upp en sån här sak också som var intressant, att om Bolsjunov hade tagit det lugnt och glidit i mål då som trea, acceptera så att säga förlusten, Ryssland skulle ha gjort en protest, så skulle han tagligen Finland ha blivit diskat. Men vem kan diska Finland efter att Bolsjunov beter sig som en sämre förlorare än Donald Trump och hugger till med staven bakom ifrån och så vidare? Och du kanske, Bobby, vet mer om det här, men det är väl så att ryssarna, de är inte riktigt kända för att göra protester, utan de löser liksom grejerna.
Det är riktiga karar, ja. Det är frågan om. De gråter inte vid mammas kjol, inte. Men det här är ju någonting som kanske skidsporten ska det där fundera över inför framtiden. Det låter kanske hemskt att jag säger så, men det här kan ju vara någonting som inte ska sättas i bruk så där konsekvent. Men tänk vilken uppmärksamhet det fick i skidkretsar. Lämpliga tacklingar då och då någonstans ute i spåret, framförallt i sprintlopp och så här, där närkontakt ändå förekommer nästan hela tiden under den där dryga kilometern som ett hit tar. För att återknyta till hockey, som Kai var lite inne på, för 50 år sedan, ännu för 40 år sedan, för 30 år sedan, jo, det fanns tacklingar i hockey. Men numera är det ju universellt känt, fast alla inte medger det. Men nu finns ju till exempel, om vi nu ska jämföra med skidåkning, där den här tacklingen nu då av Bolsjunov och hans där grymma revansch får häftiga rubriker. Hockeyn har ju länge haft det här, framförallt proffshockey. Att lagets tränare kan under matchens gång säga number 19, du åker ut och tar bort Bettina Sågbom ur spelet. Okej, nolla milla hyvänsä. Ja, den finns i hockeyn, den kulturen. Och vad gör publiken? Yeah, hejar på hemmalaget.
Jag kan inte tro att det är terrängskidning.
Nej,
jag menar bara att jag kan inte tro från min barndoms liksom de här som man satt och tittade med farsan på något. Han älskade att se på skidåkning och det kunde ta hela dagen, vet du, 50 kilometers lopp. Och så gick man och handlade emellan jättesnabbt och så kom man tillbaka och så fortsatte man att titta på det. Och det var liksom folk som knegade på i skogen och nu liksom ska man slå varandra med staven och tackla folk ur spåren.
Får jag replikera helt kort här inemellan? Ja. Tror du inte att om ett år, när det är nästa Lahtis tävlingar, om vi har Bolsjunov på plats, om vi har Joni Mäki på plats, tror du inte att arrangörerna flaggar för rematch Joni Mäki versus Bolsjunov?
Det är precis
det skulle jag göra för att få pengar in.
Nu ska vi betona att här är också en av oss som studerar marknadsföring. Det är inte just det du studerar vid Hanken.
Ja.
Vad säger du, Rebecka?
Bra marknadsföringstrick.
Får jag lite provision på det?
Ja, klart. Sätt bara meddelande till Lahti Ski Games. Så.
det är ju precis som ni resonerar där i studion. I dagens läge är ju sponsorerna allt mäktigare i idrott. Mm. Om vi tänker på hockey-VM nu. Det var av och an, ska Vitryssland ha hockey-VM eller inte? Sen säger Skoda, som har varit huvudsponsor i 30 år, vi drar oss ur om hockey-VM går i Vitryssland. Två dagar efter det går inte Vitryssland mera, går inte hockey-VM mera i Vitryssland, utan det är Lettland och vilket det andra landet du sedan blir. Här är exakt samma läge. Nu kommer man en månad att diskutera det här, måla upp det här, sponsorerna gnuggar sina händer och tycker, oj vad fantastiskt, vi har Mäki mot Bolsjunov i VM, kanske i en avgörande O. För att dessutom, jag menar den här stafetten i all ära, det spelar ju ingen roll hur det slutar i Lahtis.
Stavtillverkaren gör fina reklamer. Tämä sauva kestää.
Joo.
Yes.
Så att det här är liksom idrottens förändring kanske på det sättet att sponsorernas makt är större, penningens makt är större, men sen också det som du börjar med, Bettina. Mm. Du och jag och Bobby, vi är redan i den åldern att vi liksom kanske inte riktigt förstår heller förändringen. Vad är det som säljer? För att du tycker om, Bettina, att vänta på när de kommer ut ur skogen igen.
Ja, det gör och jag kanske... nog faktiskt. Ja. Det känns nostalgiskt sådär, vet du. Man kommer ihåg sig.
Jag vet inte, men det är ju intressant. Det som Rebecca sa, att hon tycker att oj nej, jag vill inte vara med om en sprintdag för det är jobbigt. Och om vi nu
börjar
diskutera...
Jag vill vara med om en sprintdag, men jag tycker inte att det är liksom roligt. Klart att det är på det sättet så är det roligt och motiverande, men... Det är inte ändå att man njuter av det.
Nej. Och om vi då tänker på olika också kulturer. I Sverige är man ju väldigt snabba på förändringar. Där är man jättebra i sprint. Alla tycker om sprint. Sprintåkarna är de stora stjärnorna. Medan i Finland är det lite sådär att noja, det är nu bara sprintat. Nu ska det vara helst en väljaika lähtö 15 kilometer klassiskt. Då är det något.
Så det ska vi säga att ändå liksom, ja, men kanske liksom skidarna i Finland är kanske av annan åsikt, att vi försöker ju ändå liksom komma på sätt hur vi också skulle kunna liksom ta oss till toppen i sprint, för att vi har ju klart något som vi gör fel nu för att vi inte klarar oss så bra i sprint, men att klart så det har ju sen sina liksom sidor, att vill man börja satsa på sprint, hur gör man det liksom? Vill skidförbundet sätta resurser på det, eller liksom vilken är liksom linjen, att i Sverige så har de helt klart satsat nu på liksom sprinten, och det ser man på damskidåkarna, och vips så plötsligt så klarar de sig också på liksom längre distanser när deras träning börjar också bita sen i när de har tränat en längre tid.
Men Rebecca, när du åker sprint, jag måste bara checka det här, så alltså, du är ju inte... Nu när du, jag har inte träffat dig förut. Nej. Så här. Och du, jag måste säga rakt ut, du är mindre än vad jag trodde, eller kortare än vad jag trodde att du skulle vara. Jag har sett förut, vet du, det här. Vet du, Maria-Lisa Kirvesniemi och de där har jag stått bredvid någon gång och tyckt, oho, att det är liksom en ganska lång kvinna. Så här. Alltså, är det att måste man ha den här fysiska egenskapen i en sprint redan, det att man ska vara bred om axlarna och knuffa folk?
Nej, inte egentligen. Det, alltså, allt handlar egentligen om att man ska vara explosiv, men sen ska man ändå ha liksom uthållighet. Mm. Men att man måste vara snabb, man måste kunna taktikera, och det är kanske någonting som vi i Finland inte ännu har liksom tagit oss helt in på, ännu på det här liksom hur man tränar inför en sprint. Mm. Att vi har liksom kanske blivit mer liksom kvar på det här att alla blir distansåkare. Så att man har inte liksom börjat specialisera sig egentligen på den här sprintdelen på samma sätt.
Men det är samtidigt intressant när du säger att Sverige till exempel har klarat av den här omställningen till nuvarande skidåkning bra. Jo,
kvinnorna, det gäller men kvinnorna, inte männen.
Men männen har ju försvunnit totalt.
Ja,
det både sprintåkning, sant. Distansåkning, allt puttsväck ja. Finns
men jag
inte
hade liksom. När var vi månne på ett seminarium? Det var för ett par år sedan var Rickard Grip höll ett tal där för finska skidåkare. Och där så kom den här samma frågan upp, att hur klarar sig kvinnorna så bra men männen gör det inte? Och enligt honom så var det att kvinnorna där är mer disciplinerade än männen. Men jag kan inte se det här som liksom det enda, eller den enda orsaken till varför det är så här. Att klart så kanske de har på något sätt delat upp det att de vet hur man tränar kvinnor. Mm. För att kvinnor och män funkar ju helt på ett annat sätt. Och det är ju det som är problemet kanske också i Finland. Vi liksom klart så har vi männens landslag och kvinnornas landslag. Men har vi tittat på liksom att vad som funkar för kvinnor och vad som funkar för män, så tydligen så har de ju hittat liksom sett i Sverige vad som funkar för kvinnor. Precis. Men de har inte ännu kommit liksom till den slutsatsen att vad funkar just för män på det bästa sättet.
Eller går det i vågor, nu är det kvinnor som klarar sig i Sverige och sen kanske när den här generationen börjar sjunka lite så kanske männen...
Ja, men frågan är ju ändå det att det finns ju inte mera skidåkare egentligen i Sverige än vad det finns i Finland. Och det är ju det som är liksom den stora frågan, att hur får de lyft så mycket skidåkare upp på topp? Nu när man ser också i Falun, de som blev valda, valda till Falun, hur många var det? 15 stycken. Mm. Alla av dem kan skida typ topp 20, helt lätt. Ja. Så att de gör ju klart någonting rätt där.
Och det här är ju liksom, om vi går in på en liten detalj, att Riitta-Liisa Roponen, 42 år, är fortfarande nära en landslagsplats, nära en stafettlagsplats. Hon får den knappast, men hon är ändå kanske 6-7 i Finland at the moment. Och jag menar, man säger ju att åldern ändå är bara en siffra, men inte det nu riktigt. Att nu säger det ju lite om återväxten i Finland, om 42-åriga Riitta-Liisa Roponen fortfarande är med i diskussionerna.
Men frågan är ju också det att vad som händer efter att vi är 18 år. För att då när vi är ännu med i nordiska mästerskapen så är vi helt liksom med. Vi är eller Finland klarar sig jättebra i nordiska mästerskapen. Jag minns att jag tror att när jag var med i NM år 2017 tror jag det var. Mm. Så jag tror att jag vann såna svenskar som nu skidar lätt på poäng. En av dem är juniorvärldsmästare från förra året i Tyskland. Och det är liksom någonting som händer i Norge och Sverige från när man löper eller när man hoppar från 18-åring till 20-åring. Det är någonting som händer där som vi i Finland inte liksom vi vet inte liksom att vad vi gör fel.
Men det gäller bara skidning eller gäller det överhuvudtaget?
Ja, jag vet det är jättekonstigt för att det händer liksom under ett år från det året när man går från nordiska mästerskapen till junior-VM. Så det är liksom plötsligt så vi har vunnit över svenskarna typ en halv minut. Och sen nästa år så vinner de över oss typ en minut.
Men kan det vara någonting som helt enkelt finns i genade? Det gäller inte bara skidåkning, för jag har gått igenom friidrottsstatistik under alla mina år som reporter och före det till och med.
Och Gud ska veta att statistik kan du.
Jo, och samma fenomen gäller till exempel i friidrott. Det fanns en tid då Finland varje år i junior-VM hade en eller två eller tre segrare i världsmästerskapen, flera medaljörer. Men som vuxna så försvann det liksom bam, någonstans ut i periferin. De gjorde sina bästa resultat som juniorer och sen blev det ingenting av det hela.
Vi kom lite på sidospår nu. Det är grymt intressant det här, vissa regeln.
Jag skulle ännu föra tillbaka när vi nu har talat kvinnor och män. Mm. Det som jag har funderat på mycket de här två dagarna är Bolsjunov beter sig som han beter sig. Skulle motsvarande ske i en damstafett? Skulle Tatjana Sorina eller Neprijajeva eller någon sån bete sig på det där sättet?
Eller Rebecka Örnroth.
Där har nog vi män mycket att säga lära oss av kvinnor. Och när Bobby också tog upp hockeyn, så damhockeyn tillåter ju inte stacklingar. Mm. Och det är trevligt och roligt och intressant och bra att titta på. Men det som du var inne på, Bobby, tidigare när vi talade om den här stora grejen, så är nog det att jag tror ändå att FIS njuter av vad som nu har hänt.
För
som du sa, mellan Europa, de älskar skidskytte. Alla länder är bra i skidskytte, kan man väl nästan säga. Norge kan plötsligt vara 12:e i en stafett i skidskytte, 7:e, 3:e, 4:e. För det kan vara Österrike, Tyskland, Frankrike, Italien som vinner. Det här kan inte ske i skidåkning just nu. Skidåkningen behöver PR till vilket pris som helst, är jag nästan färdig att säga.
Jag skulle, eftersom det här har fört så mycket diskussion nu de senaste dagarna om just det, så ska jag bara uppdatera för den som lyssnar nu. Alltså efter den här händelsen i söndags så igår kväll var det visst så bad han ju om ursäkt.
Mm. Jo.
Eller var det inte skidförbundet?
Det var Jelena Välbe. Jelena Välbe och ryska skidförbundet egentligen.
Ja okej, det är en viss skillnad. Jo, han har inte personligen bett om ursäkt. Men det kanske man känner sig tvingad till att göra nu eftersom det blev ett sånt spektakel om det här. Och eftersom filmen rullas om igen och vi ser vad som hände.
Han vill vara med i VM. Han vill inte bli avstängd en månad.
Sen har dessutom åtminstone två brottsanmälningar lämnats in av helt utomstående, alltså av privatpersoner som har sett den här händelsen. Och polisen är då tvungen att starta en förundersökning och då skulle det vara på grund av alltså misshandel. Och det är ju ganska otroligt att en skidlopp och så resulterar i brottsanmälning.
Nej, men om du tänker att Bobby och jag skulle gå till korvkiosken ikväll.
Och så tycker jag
att Bobby tusan, hej, nu, du var ju efter mig. Och så tar jag en käpp och så slår jag Bobby över låret. Och så rammar jag in i honom och så köper jag korven före Bobby.
Men före det hinner jag däcka dig in i en roskis där någonstans bakom korvkiosken. När jag vet dina intentioner så knäpper jag dig lätt på näsan och du är ur spelet.
Så är det väl.
Jag vill se det här hemskt gärna.
Nej men alltså att nu skulle man ju vid en korvkiosk, nu blir det ju en brottsanmälan lätt för en sån där sak där.
Man måste ju liksom säga att var drar man gränsen egentligen? Har man samma regler i sport eller är det liksom... Mm. Det är förstås helt hur man ser på det. Men att... Nu gjorde han ju fel, men frågan är ju att ska man inblanda polisen ändå i liksom sportsgrenar? För att om man nu tänker just på tacklingar i hockey... När de får i duschen och allting sånt där. Så,
och där finns ju hjärnskakningar och allt möjligt sen.
Ja, ja.
Och många skulle sitta typ i fängelse. Ja, det skulle ju göras anmälningar.
Dessutom vill jag kort höra hur ni tycker om en sån här sak.
Det får vara kort för vi har inte många minuter kvar.
Tänk om det här hade varit omvänt. En hetsig finländsk skidåkare, vi har haft av dem, jag tänker inte nämna namn. Om han eller hon hade slagit till, hade det blivit samma rubriker?
Ja. Det är en bra fråga. Och jag
hade det blivit samma rubriker?
Du har helt rätt. Jag tänkte också på Lahtis med Iversen och Ivo Niskanen och den incidenten och så vidare. Att det här är nog en väldigt viktig poäng du tar fram, Bobby. Att här måste man komma ihåg att inte ha allt för blåvita brillor. Nej. Och en annan sak som jag då har funderat på är att tänk om Johnny Mäkis handled hade gått av.
Mm.
Då skulle han bli ännu större publik.
Ja, för då skulle han inte kunna skida på länge.
Exakt.
Det skulle ha varit riktigt illa. Men det skulle det ena och det skulle det andra. Det gick så som det gick och det är klart det att sånt här så ska ju inte hända. Och jag önskar att jag skulle ha 10 minuter till sändningstid. Men
Bettina, sponsorerna har varit nöjda när du har diskuterat det här i slaget efter 12. De kanske ringer ikväll och säger att hörru, du får nya skidor, sådana där som att behöva valla alls.
Oj, tack. Jag får inte ta emot dem eftersom jag jobbar på Yle. Säkert tas som muta av någon form. Så att tack men nej tack. Men annars skulle det ju nog vara roligt. Ni är nog underhållande. Det skulle vara roligt att höra på er lite till. Jag ska avsluta med att dra mig här en liten anekdot bara här kort. Och jag kommer ihåg en helt annan gren och då talar vi om löpning. Och jag minns även igen min hedangångna far som blev så rysligt arg på en Lätsäpekka. Vad hette han i efternamn?
Päivärinta.
När han löpte och han brukade stanna när han var överlägsen. Han var jättebra löpare så han kunde stanna och så visade han liksom tungan ut och bjäbba så där åt
Och sen fick
och
han
det som kom efter att lällaslä. Och
så fick han på käften av Bengt Noide i en landskamp i Stockholm 1975. Båda diskvalificerade.
Bara säga att det hände nog förr också det här med psykande.
Och Noide var huvudet kortare än
Pekka. Om Johnny Mäki står i skidspår och åker ner för backen med halare skidor och liksom stirrar på ryssen och visar att ser du att jag har hala skidor, att vi ses i målet. Så är det en psykning som egentligen inte så ny i idrotten.
Nej, inte överhuvudtaget. Och inte ens i skidning. Sånt liksom... Det händer ganska ofta nu. Men att det är förstås sånt som man inte kanske ser liksom sen i hemmapubliken. Men att sen när man själv är där i spåret så
ser man allt.
Så ser man nog.
Det får bli avslutande orden. Jag är ledsen Kai, men här kommer långa väderrapporten på allt möjligt.
Bye bye
får du säga. Och det får Bubi också säga. Det var broder Bubi Valenius, Kai Kunnas och Rebecca Ernroth som har samtalat här i Slag efter 12 idag. Ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.